Ja, Helena, nu är vi tillbaka i vårat vardagsrum.
I vårat vardagsrum, ja. Förra veckan var vi på bokmässan. Mm. Det var ju speciellt på många sätt.
Men det var som ett extra allt,
det var ett
fast
litet
ändå
extra
ingenting.
Det var ett litet intro,
ja, okay.
En prolog till
den. En prolog.
Exakt. Men egentligen så skulle ju vi ha börjat de här samtalen tidigare. Vi skulle börjat redan i början av augusti, var det tänkt. Sen har det inte blivit så.
Nej.
Det känns på många sätt jättejobbigt för mig att prata om det här. För att det egentligen så råkar jag ut för en sjukdom som är så vanlig så att det nästan känns banalt att säga det. Men när man själv drabbas så tycker man att det är fasansfullt och en sån där livsomvälvande upplevelse. Men det var ju så att det under sommaren så plötsligt när jag skulle ta med en BH så liksom man bara råkar komma åt med handen och så plötsligt känner jag, men vad är det här?
Mm-hmm.
Vad är det här? Det är bara som en någon liten ärta som inte ska vara där.
Brukade du känna på brösten så där som man alltid blir uppmanad?
Lite, liksom när man duschar, men jag brukar inte vara så jätte noga med det. Men jo, men jag brukar ändå så här känna. Liksom. Jag tycker att man gör det ändå när man tvålar in sig.
Ja, det gör man ju.
Så att, ja. Nej, men plötsligt så var den där och jag kände att jag blev helt stel och bara, va? Och jag var på Gotland och en dag därpå så åkte jag till vårdcentralen där i Visby. Och det var en jättebra ung läkare, en tjej som sa, men vet du vad? Jag tycker du ska åka hem imorgon. Mm.
Och, men hur kändes det?
Jag bara började gråta för att det kändes så. Man vill ju alltid att en läkare ska säga, men snälla du, så där känns det ju. Ja, det är ingenting och sådär. Men jag blev jätte rädd.
Mm.
Och jag hann inte mer än att komma ut från den där vårdcentralen så ringde de från min vårdcentral i Stockholm och sa, kan du komma hit imorgon?
Jaha, okej, okay, så det var så hela, det var allt hel, var igång direkt.
Allt var igång, bara puff, så. Och,
utan att du kanske hann tänka igenom så mycket
tänka,
där och
det
då.
Var bara liksom som att få en elvisp, alltså allt, det var ju så konstigt. Mm. Det var så konstigt. Det där när man liksom kliver ur sig själv och tittar på sig och bara tänker, händer? Vem är den här kvinnan som står där och får de här får höra det här? Och sen så åkte jag då till Stockholm och gick till vårdcentralen. Och där så säger läkaren, ja, jag känner det här och jag skriver en akutremiss till dig. Du ska vara på mammografi. Och där var det en jobbig väntan liksom, på att få komma dit till det bröstcentrum på Sankt Göran. Men när jag väl kom dit så var det helt fantastiskt. Jag kan känna så här, jag börjar nästan gråta när jag tänker på vilket fantastiskt bemötande jag har fått. Mm. Och de otroligt duktiga läkare och allt som jag har pratat med, det har varit så fantastiskt. Och där fick jag komma och då undersöktes jag väldigt noga. De såg ingenting på mammografin först, men de liksom var så här, nej men vi tittar vidare.
Så trots att du kände så tydligt så
såg de inte. Nej. Och så började de ta flera liksom flera bilder, flera. De började titta med de körde ultraljud, biopsi och så plötsligt hör jag hur den här läkaren säger, jag ser något som inte tillhör den vanliga vävnaden. Jag kommer ihåg exakt att hon sa så. Mm. Men sen så sa hon att vi skickar den här de här proverna och sen så får du komma tillbaka. Det brukar ta 2 veckor.
Och det måste ju ha varit långa veckor.
Det var jättelånga veckor och jag kändes det som. Och jag åkte tillbaka till Gotland. Jag hade min kille där. Han var... det var liksom en sommar som bara skulle börja men som aldrig fick börja på något sätt. Mm. Och sen så jag hann egentligen inte mer än att komma dit faktiskt förrän jag fick ett meddelande om att jag skulle tillbaka och prata eller liksom på ett möte, på ett läkarbesök. Och när jag kom dit då tog jag med mig en av mina bästa vänner så där för att ha någon att hålla i. då så sitter jag där mitt emot den här läkaren som säger precis det där orden som man alltid har fasat för. Att du har cancer.
Det där ordet cancer.
Ja, ordet cancer, ja. Det är ju väldigt dramatiskt. Och jag blev bara förvirrad. Och det kändes, och så berättade hon om det. Den var liksom lobulär, den var hormonell. De skulle operera, det skulle opereras bort. Alltså inte hela bröstet, gudskelov, utan en liten bit. Och det skulle ske någon månad senare. Och om de inte hittade några cancerceller i lymfan, alltså under armen där, så skulle jag slippa cellgifter. Men om man hade sett tecken på spridning, då var jag tvungen att genomgå det. Och sen skulle det ska strålas och sen ska man få sån antihormonell behandling i 5 år. Det var liksom vad jag fick veta då. Och de var väldigt, väldigt gulliga. Och liksom jag fick prata ut med en sjuksköterska. Hur känns det här? Och vad kan man hjälpa dig med? Och liksom, det var en sån här typ av... Jag tänker alltid så här, tänk om världen skulle styras av vårdpersonal och bibliotekarier. Vad fantastiskt det skulle vara. Att man såg till liksom så här, omsorg och liksom öppna världen. Det är väl liksom vad som behövs.
När jag har fött barn, du har alltid tänkt med barnmorskor.
Barnmorskor, ja.
Ja,
precis. Men de tillhör ju vårdpersonal. Ja, just ja, det här verkligen. Att man liksom ser till att omsorg och laga och liksom hjälpa upp på fötter igen, det är en sån fantastisk sak att göra för andra människor. Jag blev bara så här, helt, tack snälla du, ja, det blev helt det. Jag tycker, ja.
Du blev rörd bara.
Jag blev jätterörd, men sen var det ju en lång, sen fick jag komma dit, de tog flera prover. Jag fick göra sån här, vad heter det när man åker in i magnetröntgen för att de skulle se exakt var den låg, att den är lobulär. Jag hoppas jag säger rätt nu så att jag inte liksom...
Ja, vad betyder det?
Det betyder vad jag förstår att den är liksom lite luddig i kanterna. Det är därför den kan vara svår att upptäcka. Mm. Och även att den tyvärr då har risk att komma till, större risk att komma tillbaka. Så att då skulle de se, ja, fick jag åka in i sånt där rör. Det finns ju ofta stunder när man råkar ut sånt här, när man liksom verkligen tycker synd om sig själv. Man åker in i sån här rör och liksom bara... Stackars mig.
Men är det som på filmen att det liksom dunkar?
Ja, det gör det, det gör det. Men jag fick ha, de frågade vad jag ville ha i öronen när jag sa P1. Och så, men sen,
P1.
Jag hörde bara, så himla töntigt.
Inte ens någon
så,
musik.
Nej, jag fattar inte var det kommer ifrån. Så att jag hörde bara så här röst och så bara bum, 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 bum. Ja. Och sen fick jag gå tillbaka igen och träffa läkare och då berättade de hur de skulle göra den här operationen och de ritar med tusch och de tar bilder och liksom, ja, någon sorts stickningsschema. Nej, men det där. Och sen dessutom, och det är ju så fantastiskt, så får man träffa en plastikkirurg som liksom ska rätta till det. Så att man slipper vakna upp och se. Liksom.
Aha, okay.
Så att det som hon gjorde då, det var att hon kunde skrapa lite fett från mina revben och göra en liten boll av och pluppa upp så att det liksom skulle... Aha. Det var ju helt fantastiskt. Hon var ju helt fantastisk att det går att göra på det sättet.
Och utan att man bad om det?
Ja, det precis. Det hör till att man får det. Det är väl ett erbjudande, men det får man. Mm. Och det tycker jag också är så... Liksom,
vilken respekt ändå, tycker
verkligen.
Jag.
Och att man har förstått att det är fruktansvärt att råka ut för en sån här sak och dessutom känna att man är liksom märkt på något sätt. Att man hjälper till så mycket som möjligt att man ska komma upp på benen igen och vara som vanligt. Så att hon skrapade fett. Och jag kunde inte låta bli skämta förstås. Så att hon kunde få ta det här och där.
Du var nog inte den första som hade skämt.
Nej, jag tror inte det heller. Så kom då operationsdagen. Och så småningom. Och den hade jag verkligen gått och väntat på. Liksom... sett fram emot faktiskt, för att det är ju sån lång väntan under den här tiden, och jag är ju så lyckligt lottad så att jag hade faktiskt en bok att skriva under tiden. Och det var otroligt skönt att känna att jag kan gå in i en annan värld och befinna mig där. Och det är en värld jag känner som jag är uppslukad av, så att jag kan verkligen vara där. Och att det kändes som att jag hade något meningsfullt att göra. Annars hade jag bara legat på soffan, tror jag, och sett tv-serier eller jag vet inte vad jag hade gjort.
Jag har alltid undrat det, för cancer, det är ju ändå ett uttryck för det finns något inuti mig som är farligt.
Mm.
Och när man vet att man har det och sen går och vänta så många veckor.
Mm.
Just det fyller mig med en sån fasa.
Jag tycker att det där var en sån konstig känsla, för att jag kände, alltså som kvinna, man är ju så här, allting som är i ens kropp sen man har fått barn, det är ju liksom någonting. Jag menar, man reagerar ju väldigt kraftigt när man är gravid också.
Mm.
Att det är så här, hjälp, någon har, det är någonting som är här som inte liksom, som inte brukar vara här, eller vad man ska säga. Så därför var det väldigt, kunde få sån här, och det här är ju liksom bara fantasiimpulser, det har ju ingenting egentligen med verkligheten att göra. Men jag fick såna här fantasier kring den här knölen, ungefär som att jag tänkte, tänk om jag skulle kunna prata den här till rätt. Så här, men lilla du, kan du liksom ta och, du kan inte vara här, du måste försvinna bort härifrån. Men en av mina söner skrev liksom så otroligt gulligt tröst, mest med, han skrev så här, vet du, så han skrev massa saker, men bland annat, jag tror inte jag skulle säga det här, men jag tycker nästan synd om cancern. För den kommer bli så fett besegrad. Och du kommer gå ifrån det här så mycket starkare. Och det var sån...
Fint.
Det var väldigt fint. Och det är så. Men att man har... Jag kände verkligen som att jag hade någon sorts relation till den här otroligt märkliga lilla... Liksom, jag bara känner så här, vad vill du mig? Vad gör du här? Det var också en annan känsla. Hur kom den här grejen in överhuvudtaget? Hur, liksom, vad är meningen? Vad är meningen med den här lilla tumörens liv? Jag liksom blir så här, jag får fullt av jättekonstiga frågor.
Det är också intressant, för då, tumören är ju inte, den är inte del av dig.
Nej.
Utan den är verkligen något som har kommit.
Ja, men på något
utifrån.
Sätt var den ju det. Den blev ju det.
Mm.
Och det är också, liksom, snacka om lektion i ödmjukhet. Att någonting kommer in som man inte har alls har gett någon sorts tillåtelse eller någonting. Det är bara något som bara, nu tar jag över ditt bröst.
Den där illusionen liksom, vi ofta har av att vi har sån kontroll.
Verkligen.
Över saker och ting. Och ja. Cancern är ju ändå ett bevis på, nej.
Nej, det, jag har ingen
det,
som
det
helst kontroll
över det.
Det
är inte bara vad jag gör och inte gör, utan
nej.
Det händer.
Precis. Och det var, ja. Men sen i alla fall så opererades jag, och det var, då tyckte jag också. Man liksom åker in i operationssalen med en så här, som i armarna rakt ut. Så ungefär som att man... Som liksom
Kristus.
Man skulle
ja, korsfästelse väntar.
Och man ligger där och man tittar, och också hela den här riten innan man ska operera, så man ska tvätta sig noga både kväll, morgon och kvällen innan och på morgonen. Man ska inte ha någon smink, man ska ta bort alla sina smycken, man ska liksom göra, man ska komma dit
som
en nyfödd, och så liksom så identitetslös som möjligt. Det var också väldigt speciellt. Och så ligger man där, och då tyckte jag faktiskt också synd om mig själv. Jag kände mig så, alltså verkligen så här, gud vad jag är ensam i det här, och vad jag är övergiven i det här på något sätt. Det finns ju liksom, även om jag inte var det, jag hade ju människor, jag har ju människor omkring mig, men så kändes det. Och ja, så, och då kom det en sån här också, man blir så här, en narkossköterska som var så här, jag ser att du är lite rädd, det här ska gå bra, vi gör det tillsammans, du kommer inte känna ingenting. Och jag bara, och sen, ja, sen vaknade jag. Och då gjorde det ont, och jag ville på något sätt inte vakna. Det var också en väldigt konstig känsla, för att det var så här, jag är jätteglad att det här är över, men vad ont och vad skavigt och vad jobbigt. Och liksom, jag kände mig så otroligt dränerad på allt kraft och allting. Så att det var så här som att, men jag orkar inte den här vardagen som plötsligt väller in över mig. Det var också så här att innan så har man varit så här, sen ska jag opereras och då ska den ut. Och att man liksom inte föreställt sig att sen kommer liksom en lång vardag med sår.
Fram till operationen, då var det så här, besök, exakt, träffa läkare, torsdag klockan 2, så här, planlagt, så kontrollerat. Ja. Och sen?
Ja.
Och sen då?
Sen då, exakt så var det.
Hur är det nu, eller på sig? Är du fortfarande i den känslan?
Ja, nej, men sen när det dröjer så får man ju träffa en onkolog. Och bara det ordet tycker jag är en monsterord. Jag har varje gång gått in i sjukhus och bara, nej, dit ska jag inte. Men nu skulle jag dit. Och ja, nu är jag ju mitt uppe. Jag har ju inte egentligen påbörjat efterbehandlingen. Jo, lite. Ja, man får ta då antiöstrogen som det heter. Och i 5 år ska jag göra det. Och strålas. Och det har jag alltså inte börjat göra än.
Och varför får man antiöstrogen?
För att den här cancern lever på östrogen.
Det är hormon, det var det du sa innan.
Ja, okay. Exakt. Så den ska inte ha någonting att växa av igen. Det är tanken. Mm. Och ja, så nu känner jag liksom, jag önskar att jag kunde säga så här, åh vad jag är klok. Vad klok jag har varit, blivit av det här. Jag vet inte om jag har blivit det. Det är liksom, på något sätt ingår det i den här berättelsens upplösning. Att man ska liksom komma ut på andra sidan och vara förädlad av sin egen chock eller sin eget lidande. Det känns ju svårt att säga lidande. För så mycket har jag kanske inte lidit. Jag menar, jag har inte haft jätteont. Jag har inte liksom, jag har blivit rädd och omtumlad. Men liksom, ja.
Har du blivit mer rädd för döden?
Nej, inte egentligen. Jag har mer tänkt sådär, men inte nu, inte än. Jag tror att jag mer faktiskt har blivit rädd för att vara sjuk än döden. Att det här att, som kan komma med svår sjukdom, att man, jag tror att det för mig handlar rädslan mer om att människor ska tröttna på mig, att jag ska bli en sån här, att det ska vara massa problem. Alltså,
då du vill inte vara till besvär?
Nej, lite så faktiskt.
En vän till mig så var ju igenom något liknande. Mm. Han sa att jag är inte rädd för döden. Eller jag är inte rädd för att dö. Men jag är rädd för döden.
Ja.
Och han menade just det där, det som sker innan
själva döendet,
tankarna. Ja. Sen att dö, ja, det är ju dit vi alla kommer förr eller senare. Ja. Men du låter som du ändå tänker rätt mycket på, nej, men hur du...
Det är väl döendet som jag känner att... nej.
Men nu har du ju klarat av en stor bergstopp, får man ju säga.
Ja,
också,
precis. Och sen är det ju så att jag menar, det är ju en otroligt, tack vare all forskning är det ju en otroligt bra prognos att ha. Och min cancer upptäcktes tidigt. Och den hade inte hunnit sprida sig. Och det finns ju liksom, allt pekar på att det här kommer gå bra. Men det finns ju också någonting i det som kan göra en lite sådär slarvig, kunde jag känna. Att jag var så här, måste jag ta den här medicinen verkligen? Hallå, vi lever med risker varje dag. Och då var det faktiskt en väldigt bra läkare som jag fick prata med som liksom på något sätt inskärpte i mig allvaret i vad som faktiskt hade hänt och vad som kan hända om man inte gör det man ska. Jag menar, det har ju krävts forskning till att komma fram till att just den här eftervården är viktig. Så att det är väl också någonting att man kan, just det där som du sa i början, att man är så van vid att allting bara ska fixa sig.
Det är inte så också efteråt att överhuvudtaget att röra på sig, att vara aktiv, att promenera, gå på gym. Det är något som man numera nästan skriver ut som medicin efter en sån här sjukdom. Mm. Fick du också höra det?
Ja, jag fick höra det, att det är viktigt att liksom komma upp på benen igen. Och jag tänker, nu har jag lite svårt att träna för att jag inte riktigt är okej igen. Men jag fantiserar jättemycket om att göra det. Men det de också sa, det är att det är viktigt att äta bra, röra sig och ta det liksom lugnt. Eller inte stressa.
Men jag älskar att lyssna på dig. Det är också så intressant. Det första du sa var att du kände som om... Jag har väl inte varit med om något speciellt. Det här händer ju så många. Det här är nästan vardag. Men det blir ju helt ointressant när man själv råkar ut för det.
Och din
berättelse blir ju en viktig del i att sätta ord också. Både för de som har eller de som kommer att gå igenom. Mm. Så att det är vardag betyder ju inte att det är en normal känsla för den som får beskedet.
Nej. Nej, men jag känner så här, vem, ja, nej, men det är alltid...
Ja, men vad då känner du? Vem bryr sig om mig, eller vad då?
Nej, men jag tycker också att det finns ju otroligt många berättelser om människor som har gått igenom det här, eller liksom gått igenom sin cancer, eller sin... Det är alltid så här, oj, jobbigt, och sen långt jobbigt, och sen kommer jag ut på andra sidan och jätteglad och jättetacksam. Och det kanske jag blir så småningom. Jag menar, jag är jättetacksam för allt. Jag är tacksam att jag bor i ett land där här praktiskt taget inte har kostat mig någonting. Man hör just från USA, som du känner till så väl, hur människor har fått sälja hus och liksom allt för att, om de har haft något hus att sälja. Annars har de väl liksom bara, jag vet inte vad man gör. Men alltså, jag är så tacksam över detta, att få förstklassig vård för praktiskt taget inga pengar alls.
Jag kommer ihåg en politiker som sa att det borde fan bli häftigt att betala skatt. Och så kan jag verkligen känna varje gång man hör eller möter människor. Om någon skulle sätta sig och räkna ut, liksom, vad kostade det mig, Helena, de här veckorna, månaderna? Så kommer du nog inte att kunna få ihop till det hur länge du än jobbar och hur
verkligen
många böcker du än
inte
skriver.
Nej, absolut
så
inte.
Ska det vara.
Så ska det vara. Ja, jag är så på djupet av mitt hjärta tacksam över detta. Och sen skulle säkert många säga så här, men du har redan betalt, du har betalat så mycket skatt. Så det, men jag tror inte att det är inte så där att om man kände att man betalade mindre skatt, att man skulle tänka att därför sätter jag undan en del ifall jag skulle bli sjuk. Det fungerar ju inte på det sättet.
Och dessutom är jag glad att betala skatt för dig och andra.
Ja.
Så det här går ju
exakt
in och ut.
Det är en sorts omsorgstänkande som är helt fantastiskt. Det är det verkligen. Jag kan inte nog prisa detta.
Men hur känner du nu det här? Liksom, om man opererar typ en blindtarm, det liksom, man tar bort den, sen är det bra. Hur känner du nu? Känner du, nu är jag frisk? Eller nu
det gör jag inte riktigt. Och jag tror att det kommer nog dröja innan jag gör det. Det gör ju fortfarande lite ont, och det är ju fortfarande liksom knöligt och ärrbildning. Och det är väldigt svårt med brösten som liksom har en tendens att bara vilja gunga loss. Jag menar, till skillnad mot de olika andra snitt man gör, så är det här en ganska rörlig kroppsdel och dessutom väldigt privat och alltså så förknippad med kvinnlighet, och det är många sätt så där, så känns det som en attack mot ens innersta privata.
Men då måste jag fråga också, för du går med de här mycket tankar i sig, fram och tillbaka, ångest, glädje, fram och tillbaka. Och så sitter du ner med några kompisar, så berättar de, det var så jobbigt på jobbet igår och vi fick jobba en timme längre. Och så känner du ibland då så här, vad ointressant.
Ja, för samtidigt så kan jag känna så här, jag märkte att jag ofta sa till människor under den här perioden, men hur har du haft det? Mm. För att jag ville höra om annat. Det är så mycket ält i huvudet kring det här. Och dessutom så kunde man känna... Min första spontana känsla, det var också så här... Det var också att... jag kommer inte orka... Dels min spontana känsla var... Det här orkar inte jag säga till någon. För att jag tänkte... Jag vill inte vara en sån där som man pratar om. Och har hört om henne? Vad som hände? Nej, men jag tänkte just det där uttrycket kaka till kaffet. Jag vill inte vara en kaka till kaffet.
Det har inte jag hört det uttrycket.
Ja, men just det, när man kaka känner att man blir kaffet. Den där som...
Den lilla
som
man, extra.
Den lilla extra, ja. Aha. Precis. Det var min första spontana känsla. Men sen smälte jag det och så tänkte jag att... Men jag vill inte att det här ska vara en hemlighet. Jag vill inte heller vara så där... Att det ska bli för stort heller. Eller att jag ska ingå i det här gänget av sådana som berättar om sitt... Det finns ju, det är nästan utvecklat som ett speciellt narrativ är så töntigt ord, men vad ska man säga, en sorts mönster på berättandet om sånt här, såna här saker som sprids.
Jag hörde att det en del om sommarpratarna.
Ja.
Att om man inte har haft en stor kris, och igen, har man inget att berätta då?
Nej.
Liksom. Så det kan jag förstå.
Ja, precis. Ja. Att jag, allt det där känner jag att jag drar mig för det.
Men nu känns det okej, eller?
Nu känns det okej. Och jag kände så här, gud vad jag har pratat, Mona. Det känns som att man bara liksom tryckte på en knapp. Ja, men du fick ju inte en syl i
det. Det var väl inget ovanligt.
Det var på något sätt skönt att bara, jag berättar, så här var det. Så.
Ja, men det är också härligt, inte bara att lyssna på det, utan också se på det. Att du är okej. Du har varit med om mycket, men det glittrar om ögonen när du berättar.
Nej, men
det jo, men det är
ja, nej, men
så
i alla fall,
att
det,
höra
ja,
och se.
Nej, men då är det så här nu. Och då blev mitt liv så här, att jag fick vara med om det här. Och det är ju... Och jag har hållit på liksom så här och ojat mig för vissa grejer. Man ojar sig för ärr, eller man ojar sig för vissa biverkningar av medicin. Så var en klok kompis till mig som sa just det. Men varför håller du på om det där? Du kan ju inte göra någonting åt det. Kan du inte liksom försöka tänka på det du kan göra någonting åt? Träna eller vad det nu kan vara liksom. Det var ju väldigt klokt sagt.
Mm. Mycket.
Ja, för det. Men nu har jag pratat nästan hela vår tid. Kan inte du berätta någonting om din sommar, Mona?
Ja, det känns som om, vad ska jag säga? Men alltså, min sommar har varit bland de bästa somrarna på evigheter. Jag har ju familj i USA, och under de här långa, långa pandemiåren, de var ju väldigt extra långa i USA, för de var ju liksom extra noga med att inte släppa in någon eller släppa ut någon. Så mina barnbarn där, man tappade ju 3 år. Så det var så häftigt nu, bara att åka dit, bara vara vardag, liksom hänga med dem. De börjar ny skola, får hänga med det. Och så är den här lillkillen som är min, jag älskar alla mina barnbarn, men den lillkillen som heter Dylan, han är väldigt speciell. Han är 5 år och han säger saker som om han har liksom upptäckt något. Det kan vara typ, do you know mormor? Everything tastes better with cheese. Och när vi var badade i en pool, då kunde han säga så här, do you know mormor, when I sit on a pink flamingo, everything is funny. Ja, jag bara älskar honom.
Det är bra, det skulle man nästan kunna göra en bonad av.
Eller hur? Men det har varit så häftigt med. Ja. Det har också varit mycket, apropå det vi pratade om innan, Ann-Sofies svärfar, en mäktig, fantastisk herre som blev sjuk. Och de hade ju då en försäkring som täckte då sjukhusvistelse, boendevistelse, sjuksköterska som kom hem. Alltså fasansfulla kostnader. Och hade inte de haft de försäkringarna, då hade ju allt hängt på hans fru, som inte heller var en ungdom.
Mm.
Så det var så mycket som man tänker runt, vad gör det möjligt att leva ett tryggt och fint liv?
Mm. Mm.
Och USA är ju så speciellt på många sätt. Och när man följde, där har ju liksom valrörelsen börjat ticka igång lite.
Ja.
Och när man ser de här, liksom, nej men herregud, ska det vara 2 struttiga gubbar
eller
som ska
hur?
Avgöra hur mina barnbarns framtid ska vara? Jag satt och tittade på nyheterna, struttar den ena fram som är lite bättre än den andra. Men de är ju så gamla, de är så trötta. Och så Trump som bara är fullständigt livsfarlig.
Ja.
Och man tänker, vad är alla goda människor? Vad händer?
Ja.
Och mina svärföräldrar och min dotters man är ju svart. Så när Obama blev president så de grät.
Mm.
För svärfar och svärmor då, de gick ju med Martin Luther King. Och de var tvungna att åka upp till Washington fast de inte hade några biljetter eller något. Bara för att få vara där när Obama svors in som president. Och han var ju ingen som någon hade sett eller upptäckt speciellt mycket innan. Plötsligt stod han där, höll tal, charmade en hel värld och vann valet trots att han var svart och trots att han heter Obama. Mm. Så tittar man på de här struttgubbarna nu tänker jag, men någonstans måste det väl finnas en liknande någonstans. Vad gör de här partierna? Mm. Jag satt här om kvällen och tittade på en av alla debatter som är där, det liksom är gubbe, 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 kvinna, gubbe, 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 någon som är lite yngre men är lika vidrig ändå.
Ja, nej, men jag tänker, för det är intressant om man benar upp det här med just ålder, för jag känner precis som du att man tänker, herregud, vad är det här, denna gigantiska kontinent, är det här vad som är liksom det bästa? Nej, men, alltså, det är liksom, men samtidigt tänker man så här, finns det någonting om, för att man inte bara då ska säga sänka allt som har med ålder att göra. Vad är det i en äldre man just i det här läget som man känner sig skeptisk mot? Om vi ska verkligen liksom bena i det.
Jag har tänkt mycket på det, verkligen. Ja. Men mitt problem är inte liksom en äldre man, utan det är den här totala överbefolkningen av äldre män.
Absolut.
När det kommer till politik.
Verkligen.
Och just i en tid när politiken, inte minst i USA, är så farligt viktig. Det känns som så mycket står liksom och väger mellan, ska det bli gott eller ont i framtiden? Så jag vill verkligen rätta mig själv. Det är inte bara om någon
precis,
är gammal.
Nej, men,
men varför är det så svårt att vara ung i politiken?
Ja, varför är det så svårt att vara ung? Varför
ung
tjej är det så svårt
politiken?
Att vara kvinna?
Ja.
För att jag tänker på det mycket också. Att jag menar, USA är det så, men man blickar ut över världen och känner att hur extremt trött man är på att vara gisslan i denna värld som dikteras av gubbstrutt, gubbstrutt, gubbstrutt.
Ja, men verkligen
alltså
gubbstrutt.
Det är, och det här kan man ju säga hur många gånger som helst, men det är verkligen
Erdogan
så.
Erdogan är en annan gubbstrutt.
Verkligen,
man får uttrycka det så.
Ja.
Men det är ju
sen har vi några österut.
Ja, tyvärr, de finns ju överallt. Men det är det som jag sa. Jag kommer ihåg valrörelsen när Trump vann. Då var det mot Hillary Clinton. Så då var det de två som kämpade. Ja. Och då fanns det en av de här vidriga programledarna på Fox News, som för den som inte vet är en väldigt konservativ nyhetskanal, för att uttrycka mig milt. Och han sa om Hillary så här att, ja, vi får verkligen inte hoppas att hon vinner. För vem skulle stå ut med att se en kvinna åldras varje morgon när vi sätter på tvn? Och då är det någonting mer. Det är inte bara att bli gammal, utan det är också att bli kärring.
Ja.
För det är någonting annat när en man blir gammal, så har han har ju trots allt erfarenhet.
Ja.
Och han har ju trots allt varit med länge. Så låter det ofta.
Ja.
Men kvinnor blir bara kärringar. Ja. Men det är också med ålder, att när Ingvar Carlsson bestämdes för att han skulle avgå, då var han 65. Och då tyckte han, nu räcker det. Nu har jag varit med så länge. Nu vill jag göra något annat med mitt liv.
Mm.
Och jag vet då, för jag var ju partisekreterare då, hur många som ringde och sa utifrån världen, är han sjuk? Är det en skandal? De kunde inte förstå att någon bara avgick så där alldeles själv.
Nej.
För att det fanns något annat utanför politiken.
Mm.
Och det är också någonting att fundera över, tycker jag. Vad makten lockar och drar trots allt annat som kan hända i livet.
Jag såg en film som just har fått premiär här i Sverige om Golda Meir.
Jaha.
Golda Meir.
Meir.
Berätta
vem hon är, för det tror jag inte alla
Hon var premiärminister i
Israel.
Israel, ja, precis. Och den här utspelas under, vad kallas det? Inte sexdagarskriget, det som Yom Kippur, exakt.
Ja.
Yom Kippur-kriget var det, för att det var då de anföll under Israels...
Och då är vi på 70-talet.
det handlade just om henne, en åldrande och döende politiker. Och hon satt ju och blossade och klamrade sig fast vid makten till the bitter end, verkligen. Mm. Och, men i hennes fall, jag vet inte. Det är...
Det som man måste lägga till, tror jag, när det gäller Israel och Golda Meir, att Israel kom ju till efter andra världskriget. Mm. Då är vi en bra bit in på 40-talet, slutet på 40-talet. Mm. Så det här är ju bara 30 år senare.
Mm.
Och de personer som liksom var med och byggde upp Israel och försökte ena, och de gjorde mycket som inte var trevligt heller, för att uttrycka mig milt. Ja. Men personerna som Golda Meir, hon var ju mer än en person. Hon symboliserade på något vis allt som gjorde Israel möjligt att existera överhuvudtaget.
Ja.
Och då höll
hur
hon
då
sig
menar
kvar.
Du? Hur personifierade hon det?
Därför att hon var med när Israel bildades.
Mm.
Hon var med och tog de där stegen. Hon var med och försökte få alla dessa olika folkgrupper. Hon var en person som var mer än premiärminister. Hon var Israel. Så ser jag på henne när jag tänker tillbaka på...
Nej, men att jag tog upp henne i det här sammanhanget, det var just det här som vi pratar om, åldrande politiker, och man har ofta pratat om landsfader och ibland då mer sällan om landsmoder, men att man har upplevt ibland någon sorts trygghet i det här, att det är samma person om och om igen. Som att man liksom vill ha en sorts förälder.
Och ja, men det var lite det jag for efter. För det hänger ju på vilket land och vilken situation, förstår du?
Ja, verkligen.
Där jag tror Israel hade mer behov av, precis som på många andra håll. Men i rena demokratier, rakt av, så söker man ju inte bara efter en person. Utan där är det, vi är fortfarande, och jag hoppas det förblir så ett tag till, att politiken inte bara är att lita på en person, utan att det också hänger på vad vill de, vad står de för, vad tror de på.
Ja.
Och det känns som det vore en ynnest att få fortsätta leva i ett samhälle där politiken är större än personen.
Mm,
så
verkligen.
Är det inte i USA.
Nej.
Det är därför gubbstruttarna struttar vidare.
Ja, det är ju jättemärkligt att se de här äldre männen. Och,
de har något så märkligt i USA, menar. De kommer åkande världen över i stora Air Force One, jätteplanet, och landar. Så ska de ju, framförallt när de ska åka därifrån, så ska de liksom springa hurtigt upp för trappan. Det är så här löjlig grej.
Ja.
Och det går ju inte så bra.
Nej, men det, man riktigt ser hur någon har sagt till Biden just att spring gärna upp på scenen eller hoppa av. Eller liksom att han hela tiden ska markera någon typ av ungdomlighet.
Ja, och då märker man bara struttigheten mera, tycker jag.
Verkligen.
Han är fortfarande en... fantastiskt intressant politiker, Biden, när man lyssnar på honom. Han har ju en enorm erfarenhet, jobbade ihop med Obama under alla år som vicepresident.
Mm.
Men som sagt, det är liksom den här totala massan struttgubbar som jag inte kan sluta bara bli mer och mer bekymrad över.
Men har du gått omkring i USA nu i sommar med liksom fingret i luften och känt, vart blåser det här?
Jag har väl mest lyssnat på varför cheese är det bästa som finns. Alltså jag har verkligen varit mormor. Men i USA kommer man ju inte undan att mitt när vi går där hela våran lilla stora familj, då kom det någon nyhet om att i delstaten bredvid så hade en person skjutit ihjäl. Jag har glömt hur många nu. Och då var det just svarta han koncentrerade sig på. Ja. Jag tror inte jag behöver uttrycka den här ångesten, att saker och ting inte bara är något att bli upprörd över, utan där går det liksom två små ungar, ska de behöva känna att de är illa ute bara för hur de ser ut? Och den typen av iakttagelse har ju tyvärr blivit mer och mer i USA. Man pratar ju ofta om splittringen i USA, då pratar man ofta om de här rednecks som älskar Trump och andra i Maryland som inte älskar men gillar Biden mer. Men det finns en annan splittring som också har vuxit, och det är ju rassplittringen. rasismen, fattigdomen, utsattheten. Och den tänker jag på dubbelt upp på något vis, i och med att det är så himla nära. Så rasister för mig, de ska ge fan i min familj. Det är inte bara allas problem. Nej. Det blir också en mormors problem.
Ja.
Men annars så har vi bara mys tillsammans. Vi bilade ner. Först min dotter sa, men vadå ska vi bila? Det tar 6 timmar att åka ner. Vi ville ner till North Carolina. Och då sa vi, men snälla Ann-Sofie, du ser det som bilar. Vi vill upp på en roadtrip. Så vi bilade ner till North Carolina, en liten stad som heter Beaufort. Där det finns något som heter Outer Banks. Det är liksom sandöar som ligger liksom i vågor och ramar in den här lilla staden. Och på de här sandbankarna där finns det vilda hästar. Det finns krokodiler, massa sånt också. Men alltså, mitt i USA så finns de här helt orörda, helt fantastiska områden med sån historia med kolonialisterna från England och Spanien och Frankrike som fortfarande präglar ju varför det heter Beaufort. Det är ju lätt att räkna ut. Mm. Men där hängde vi och bara låtsades för 3 veckor att nu är familjen så här.
Ja.
Och det var underbart.
Ja.
Verkligen underbart.
Det låter helt fantastiskt.
Ja, så det har varit en, vad ska vi säga om våra somrar, Helena? Det
är de har varit
omvälvande.
Verkligen omvälvande sommar.
Och jag bara älskar att nu är sommaren över, det älskar jag inte egentligen. Men när man sitter så här med dig, nu är vi på gång igen.
Nu är vi på gång igen, ja, exakt.
Och det känns
och vet
så
du
kul.
Vad är det bästa som jag tycker vi har sagt här idag?
Nej.
Eller som har sagts här idag? Är att om man sitter på en rosa flamingo så är allting så väldigt mycket roligare.
Exakt.